Jag har blivit omvänd av Olof att först presentera mig. Som sagt, mitt namn är John Horgby. Född och uppvuxen här i Motala. Låter dåligt? Okej. Snart 21 år. Studerar teologi på heltid, så jag ska bli pastor i framtiden är tanken. Är väl mest aktiv här i församlingen i ungdomsarbetet. Men som sagt, jag gillar att undervisa. Jag gillar Guds ord. Så jag har blivit omvänd av Krist att predika här idag. Och temat som Krist gav mig var vår stads omvändelse. Och utifrån det skriftet Jesaja 54 så ska jag då förkunna för er idag. Och detta Herrens ord förmedlat via profeten Jesaja tror jag är ett ständigt aktuellt ord för Guds församling. Ordet som sådant vittnar på något sätt om den ständiga angelägenheten vi som kristna bör ha att få utvidga och utbreda Guds rike på denna jord. När Jesus själv pratar om detta rike säger han följande: himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syra. Som Guds heliga så längtar vi efter att detta himmelrike ska genomsyra allt. Att vi ska få utvidga vårt tält. Och den församlingen som har detta ord djupt i sitt hjärta och sin identitet drabbas aldrig av den stagnation eller visionslösa verksamhet som annars allt för ofta kan uppstå i våra kyrkor. Där församlingsmedlemmar på något sätt lägger tid och energi på församlingen och dess olika aktiviteter. Enbart församlingen ska inte ska gå under. Men som Guds församling är vi inte kallade att enbart överleva denna värld. Utan vi kallar att vinna denna värld. Vi ska inte stänga in oss i våra kyrkor i rädsla för omvärlden. Utan vi är kallade att ständigt expandera och utvidga platsen för vårt tält. Vi kallar det att fiska in mer människor in till Kristi kropp som är församlingen. Och det var någon som sa det här väldigt bra, att kyrkan som sådan ska inte vara ett museum för heliga. Utan kyrkan ska vara ett sjukhus för syndare. Och ett sjukhus som inte tar hand om nya patienter och helar och upprättar dem fyller inte sin funktion särskilt väl. Så vi är till för att ständigt expandera, för att leda mer människor till helande, till frälsning och återupprättelse. Men när vi pratar om att vi som församling ska expandera, så är det väldigt viktigt att vi rannsakar våra motiv bakom denna expansion. Syftet med att expandera är inte ytterst sett så att Motala baptistförsamling blir större. Jag vill det, men det är mer en konsekvens av vårt mål som handlar om att utbreda Guds rike. Att församlingen Motala baptist blir större är en konsekvens av att vi längtar att Guds rike får komma mer människor till del. Och därför är det väldigt viktigt att vi bejakar framgångar för andra församlingar i vår stad som våra framgångar, kollektivt i Kristi kropp. För det handlar inte om den här enskilda församlingens expansion, utan det handlar om Guds rike i Motala. Så när vi ser trossyskon i en annan församling expandera, ta ny mark och vinna människor, så gläds vi med dem. Det är våra segrar som vi tillsammans vinner för Motala. Och det är det hjärtat vi ska ha bakom vår längtan att få växa och bli större. Att ännu fler människor får bekänna Jesus Kristus som Herre. Och all församlingsexpansion handlar alltid om människor. Det handlar inte om att skaffa sig större lokaler eller kyrkobyggnader. Det kan vara konsekvenser av expansionen, men det är aldrig syftet. Vårt syfte med allt vi gör i kyrkan, det handlar om att vara lydiga Kristus som är huvudet för församlingen och att göra mer människor till hans lärjungar. Det är därför vi verkar och finns till. Men om vi nu sagt att vi ständigt ska leva i visionen av att utvidga platsen för vårt tält och att detta handlar om att vinna mer människor för Guds rike, hur är då vägen in i Guds rike för en människa? Hur är det Motala stad ska komma in i Guds rike? För det finns nämligen bara en väg in i detta rike. Och det är den vägen som Jesus förkunnade, som sedan apostlarna förkunnade och som nu Guds församling har förkunnat i 2000 år. Och det är även den vägen som du kom in i Guds rike via. Nämligen genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Jag ska läsa två passager från Markus evangelium kapitel 1. Jag börjar vers 4. Där läser vi följande. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Vidare läser jag vers 14-15. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sade, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet. Här ser vi Johannes döparen träda fram som en förelöpare till Jesus för att bana väg för honom. Och det Johannes förkunnade var omvändelse. Han uppmanade människor att omvända sig bort ifrån sina döda gärningar och börja ett nytt liv. Och det var även samma budskap som sedan Jesus själv kom att förkunna kort därefter. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Vägen in i Guds rike är genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Både omvändelse och tro i kombination är essentiellt för en människas frälsning. Det finns de som försöker sära på dessa två pusselbitar. Vissa tror att man enbart behöver omvända sig och göra goda gärningar. Alltså att om man är tillräckligt god människa så kan man fritt och förintet skutta genom pärleporten. Men detta stämmer inte. Och den villfarelse hos den fallna människan som vägrar se sitt totalt förlorade tillstånd och vill således kunna frälsa sig själv. Men ingen människa kan frälsa sig själv och goda gärningar frälser ingen människa. Detta gör Bibeln tydligt. Jag läser Rombrevet kapitel 3, vers 20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Galaterbrevet 3, 11. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart. Eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Våra goda gärningar lägger ingenting till vår frälsning. För att citera Martin Luther i den berömda psalmen Klippa du som brast för mig. Intet kan jag giva dig, till ditt kors jag sluter mig. Så att tro att man bara kan omvända sig och göra goda gärningar för att få sin plats säkrad i himlen är ett gravt fel med förödande konsekvenser. Men lika mycket fel är att tänka att man enbart behöver att tro och inte göra gärningar som hör till omvändelsen. Jesus uppmanar människor till tro och omvändelse. Båda parterna. Det finns människor som tror på Jesus men som inte är frälsta. För de har ingen levande, äkta tro. Deras tro är död. Tro i biblisk bemärkelse är inte enbart något intellektuellt som inte tar sig uttryck i handling. Tro i biblisk bemärkelse är något levande och kraftfullt som syns i gärningar. Gärningarna är på intet sätt frälsande, som jag sagt. Gärningarna är snarare en konsekvens av en frälsningen. Av att ha blivit pånyttfödd av den helige ande så kommer det ta sig uttryck i handlingarens liv. Jag läser Jakobsbrevet kapitel 2, vers 18-20. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Det finns alltså människor som besitter en icke-frälsande tro, då den enbart finns i deras huvuden och inte deras hjärtan. Onda andar tror på Jesus, som skriften sa. Men onda andar är inte i Guds rike. De är inte frälsta. De har ingen del i Kristus, även fast de besitter en tro, så att säga. Så alltså det budskap som kommer att föra in mer människor in i Guds rike i Motala är budskapet om omvändelse och tro på Jesus Kristus. Det budskap som vi använder för att spänna ut tältdukarna och utvidga platsen för vår boning är evangeliet. Det är vårt uppdrag som Kristi ambassadörer att göra budskapet om vår Herre Jesus känt i Motala. Vi är satta här för en anledning av Gud själv. Nu på gemenskapshelgen i Västeräng så sa Christer i sin predikan följande, att problemet i svensk kristenhet är att vi inte är lika angelägna för människors frälsning som Gud är angelägen för människors frälsning. Vidare citerar han de tre olika liknelserna som Jesus använde sig av i Lukas kapitel 15 för att beskriva Guds angelägenhet för att söka upp och frälsa det förlorade. I Lukas 15 så finns det sagt tre olika liknelser. Vi har den herden som söker upp det förlorade fåret. Vi har kvinnan som har tappat bort sitt mynt. Och vi har fadern som har förlorat sin son. Det fanns en nöd i herdens hjärta över det förlorade fåret. Och han sökte det tills han fann det. Det fanns en nöd i kvinnan som hade förlorat sitt mynt. Så tillvida att hon vände upp och ner på hela huset för att finna det. Och det fanns en nöd i faderns hjärta över hans son som hade förlorat sig själv i denna värld. Och detta vittnar på något sätt om Guds angelägenhet och Guds nöd för människors frälsning. Och jag skulle vilja ställa dig en ärlig och rak fråga och ber att du i ödmjukhet rannsakar dig själv. Har du en nöd i ditt hjärta över dem som ännu ej har omvänt sig och trott på Jesus? Jag brukar ställa mig själv den frågan ibland. Har jag rätt känslor inför det faktum att i dagens läge kommer majoriteten av världens befolkning spendera en evighet i helvetet under en ständig nöd, ångest, plåga, där de kommer skära tänder och gråta i en evighet? Är jag likgiltig inför dig i mitt hjärta? Eller finns det faktiskt något som brister i mig när jag tänker på att människor kommer att förtäras i den eviga elden? När vi läser skriften så ser vi aposteln Paulus. Och han var en man som inte var likgiltig inför människors frälsning. Han uttalar följande ord i Romarbrevet 9, vers 1-3. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige ande att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Vad är det vi ser hos Paulus här? Vad är det vi ser i Paulus hjärta? Paulus hade en stor sorg och en ständig vånda i sitt hjärta över vetskapen att hans landsmän var avskurna från frälsningen i Kristus. Och vi som svenskar, vi bör rimligtvis bära samma smärta i vårt hjärta över våra landsmäns avskildhet ifrån Kristus. Och att bära denna smärta är i sig självt inget ändamål. Det är inte på något sätt en fromhetsgärning som gör oss bättre. Men en nöd och en angelägenhet i våra hjärtan för människors frälsning kommer leda till att vi agerar för att sprida evangeliet. Och det är ett hjärta som Gud själv har för människor som således vi också behöver besitta. Och utifrån att vi blir bärare av en frälsningsnöd för människor så kommer vi att aktivt sträva och längta efter att få dela det frälsande budskapet med människor som går förlorade. Vi måste låta våra hjärtan vidröras av evighetens realitet. Helvetet är fortfarande lika varmt som det alltid varit och alltid kommer att vara. Och den enda vägen att undkomma helvetet är genom omvändelse och tro på Jesus Kristus. Det finns inget annat namn, det finns ingen annan väg. Det är bara omvändelse och tro på Jesus som kan frälsa. Andra Korintsbrevet kapitel 5, vers 11. Paulus skriver följande. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. Paulus var väl medveten om Guds vrede. Paulus levde i realiteten av himmel och helvete. Vi vet vad det är att frukta Herren, säger han. Och därför försöker vi vinna människor. Anledningen till att Paulus predikade evangeliet och försökte vinna människor var att han kände till Guds straff för syndare. Straffet sporrade Paulus till evangelisation och till Kristus förkunnelse. Han ville att människorna skulle komma undan vredesdomen på samma sätt som han kom undan vredesdomen. Och en bön som jag har i mitt liv är att Gud ska ge mig samma smärta i mitt hjärta som han har gett Paulus. Att mitt hjärta ska tyngas med det som tynger Guds hjärta. Att jag på samma sätt ska fyllas med en iver för evangeliet och en passion och nöd för mina medmänniskor. En amerikansk predikant sa en gång följande. Att de flesta kristna, de ber om att få bli välsignade. Men få kristna ber om att få bli brutna. Föreställ dig den explosion av Kristus förkunnelse som hade uppstått i svensk kristenhet. Om samma hjärta som Paulus skriver om i Rombrevet 9 hade funnits i varje troendes bröst. Om varje bekännande kristen hade burit en smärta och en vånda i sitt hjärta för de som går förlorade. Samma iver, samma nit och samma passion. Motala stads upprättelse, Motala stads omvändelse finns i Kristus. Och vägen till Kristus som är klarlagt är genom omvändelse och tro. Det var det budskapet som Jesus själv förkunnade. Men problemet är att de flesta Motalabor inte vet om detta. De har inte hört evangeliet, de har inte förstått evangeliet, de har inte tagit ställning till evangeliet. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Dessa retoriska frågor finner vi i Rombrevet kapitel 10, vers 14. Och de har sitt självklara svar. Att ingen människa kan tro på Jesus om de inte hört talas om Jesus. Ingen människa kommer att omvända sig till Jesus om de inte förstår att de måste omvända sig till Jesus. I Apostlagärningarna 2 så finner vi ett välkänd passage där åhörare till Petrus predikan, slagna och överbevisade om sin synd, ropar ut till Petrus: vad ska vi göra? Och Petrus låter inte svaret dröja, utan han säger: omvänd er och låt er döpas i Jesu namn. Det vi måste inse i denna berättelse är att Petrus, likt oss, var befalld och utsänd av Jesus själv att förkunna budskapet om evigt liv. Petrus, som en Jesu Kristi efterföljare, upplånade sin mun till att förkunna evangeliet, och resultatet lät sig inte dröjas. 3000 människor blev den dagen upprättare, frälsta, genom apostelns ord. Omvändelse som sådant kom den dagen till Jerusalem, skänkt ifrån ovan, men förmedlat via en Jesu Kristi efterföljare. Och Motala stads omvändelse kommer att påbörjas när vi börjar förkunna omvändelse för Motalaborna. Och ytterst sett handlar det inte om att vi måste hitta en ny, fräsch, tilltalande metod för att vinna människor, utan det handlar om ett specifikt budskap vi måste förkunna. Den helige ande som överbevisar människor om synd och rättfärdighet bekänner sig inte till en specifik metod, utan han bekänner sig till och verkar via ett specifikt budskap. Budskapet om Jesus Kristus. Så det finns ingen perfekt metod för att vinna människor. Och tro inte att du måste hitta en perfekt metod. Alla metoder som på ett korrekt och kärleksfullt sätt lägger fram evangeliet säger jag amen till. Jag ska läsa vidare en passage utifrån Andra Korinthierbrevet 5 som gör det tydligt vilket mandat och uppdrag som varje kristen har att be och vädja människor till försoning med Gud. Det lyder följande, Andra Korinthierbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Vi som kristna är sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Så det är vi som är sändebuden för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Genom min mun, genom din mun. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Och detta ord för ber som Paulus använder i grekiskan är samma ord som används av den fader som ber Jesus befria hans son som är besatt av själva djävulen i Lukas 9. Det är inget passionslöst bedjande denna fader kommer till Jesus med. Han såg sin son vara betryckt och plågad av Satan och vädjar till Jesus om hjälp. Jag kan mycket väl tänka mig att han bönföll Jesus under tårar. Och det är det ordet som Paulus använder här i Andra Korinthierbrevet när vi ber människor till försoning med Gud. Det är inget passionslöst, intellektuellt, torrt budskap, utan vi vädjar till människor. Vi ber människor: låt försona er med Gud. Fly vredesdomen genom Jesus Kristus. Motala stads omvändelse kommer vara ett direkt resultat av att evangeliet om Jesus Kristus får komma fler människor till del. Vi som församling, vi som Kristi kropp i denna stad, vi spänner ut våra tältdukar genom förkunnelsen om Kristus korsfäst och löftet om evigt liv genom omvändelse och tro på honom. Och detta är som sagt, detta uppdrag som vi har, det är inte något vi är passiva inför, det är inte något vi är likgiltiga inför, utan vi ska vara lika angelägna till frälsning som Gud är angelägen till frälsning. Våra hjärtan ska låtas vidröras av evigheten, av realiteten, av himmel och helvete. Vi måste bli bärare av denna nöd för människor. Vi måste vara en bärare av en vånda och en sorg i våra hjärtan för människor. För det är vi som är sändebud för Kristus. Det är vi som är kallade till att predika omvändelse. Det är genom våra ord och våra läppar som människor får ta del av löftet om evigt liv. Likt Petrus uppmanar vi människor att omvända och låta dig döpas. Så kan du få evigt liv. Och Motala stads omvändelse kommer som sagt att vara ett konkret, direkt resultat av evangeliet om Jesus Kristus för att komma fler människor till del. Och jag har inte tänkt att tala så mycket mer. Men jag skulle vilja uppmuntra er alla som Guds heliga att be att ni ska få känna denna smärta och sorg i era hjärtan. Det är inte något trevligt. Smärta och sorg är inget trevligt. Men det är nödvändigt och essentiellt. Så om du känner att i någon mening så har inte jag rätt känslor i mitt hjärta för de förlorade, så skulle du att be för dig själv eller kom fram på förbön sen så ska vi betjäna det också. Att bli en bärare av en frälsningens nöd för människor. Att ha stor sorg och ständig vånda i ditt hjärta för de som går förlorade. Så att vi tillsammans kan proklamera Kristus ut i denna stad. Så att Motala kan omvända sig. Men det är genom våra läppar, det är genom Guds församling som denna förkunnelse kommer att gå ut. Amen. Som sagt, be för dig själv, be att ditt hjärta ska vidröras. Eller kom fram på förbön så kan vi betjäna dig så att vi tillsammans kan bli bärare av denna frälsningens nöd för människor. Jag överlämnar vidare till lovsångsteam. Så be för dig själv och eller kom fram och låt dig betjänas.